Hesekiel 33 och 1. Och Herrens ord kom till mig, han sa det: du människobarn, tala till dina landsmän och säg till dem, om jag vill låta svärdet komma över ett land och folket i landet har utsett bland sig en man som det har gjort till sin väktare. Och denne ser svärdet komma över landet och stöter i basunen och varnar folket. Men den som får höra basunljudet ändå inte låter varna sig, och svärdet sedan kommer och tar honom bort. Då kommer hans blod över hans eget huvud. Ty han hörde ju basunljudet men lät inte varna sig. Därför kommer hans blod över honom själv. Om han hade låtit varna sig så hade han räddat sitt liv. Men om väktaren ser svärdet komma och inte stöter i basunen. Väktare betyder sån här vakt som står vid ett vakttorn eller uppe på ett högt berg eller på en mur eller så. Se. Om väktaren ser svärdet komma och inte stöter i basunen och folket så inte blir varnat och svärdet sedan kommer och tar bort någon bland dem, då blir visserligen denne borttagen genom sin egen missgärning, men hans blod ska jag utkräva av väktarens hand. Dig, du människobarn, har jag satt till en väktare för Israels hus, för att du och mina vägnar ska varna dem när du hör ett ord från min mun. Om jag säger till den ogudaktige, du ogudaktige, du måste dö, och du då inte säger något till att varna den ogudaktige för hans väg, så ska väl, som betyder visserligen, så ska visserligen den ogudaktige dö genom sin missgärning, men hans blod ska jag utkräva av din hand. Men om du varnar den ogudaktige för hans väg, på det att han må vända om ifrån den, och han likväl inte vänder om ifrån sin väg, då ska visserligen han dö genom sin missgärning, men du själv har räddat din själ. Det är väldigt svårt att stå som ledare. För folk är beroende av vad man säger. Och speciellt när man har människor som är unga i tron, som ser upp till en, då är man väldigt, då har man ett jättestort ansvar. Sen när folk växer upp och blir lite mer andligt mogna själva, då kan de själva bedöma. Därför när vi säger saker och ting, trots att vi, att det finns en reservation för att det kan vara fel, som du nämnde om här, Gun, så tar ändå inte de omogna det som att det är fel, utan de kör stenhårt på det. Det har Ketriel sagt, så är det. Och sen kanske Ketriel ändrar sig sen. För han kanske sa, det här får ni pröva. Men det hörde inte den omogna, för han klarade inte det. Och då känns det är jättestort ansvar som ledare, och det har man ju som förälder också. För vi leder ju människor på ett eller annat sätt. Och därför är det viktigt att vi är ödmjuka och är öppna för att vi kan göra fel, och vi är på väg. Och vi måste, när vi upptäcker att vi har gjort fel, så måste vi på något sätt lägga till, rätta det och be om förlåtelse om det behövs. Och informera om att det här var nog inte så bra, och det måste vi rätta till. Och man förlorar inte respekt som ledare när man är ödmjuk. Och man rättar till, när man erkänner att man har gjort fel. För det mesta ser folk det ändå. Speciellt de mogna, de ser ju att man gör fel. Och jag vill tacka er för att ni har varit så tålmodiga med mig de här åren. Jag har ju begått många fel här. Och den som säger något, så fort man öppnar munnen så gör man ju fel. Det märks ju bara när man pratar med någon som kan svenska ordentligt. Hur många fel man gör. Men om man inte säger någonting, då gör man också fel. Många väljer att vara tysta, som den här väktaren då. Men då blir han ju ansvarig. Nej, för han sa inte det han skulle säga. Vi får hitta balans i det här. Det är svårt. Var är balansen? Igår så gick jag ut i skogen och ropade till himlen och sa: var är du, Gud? Du är så tyst. Och så la jag mig på en soffa, på en skogssoffa. Det var ingen parksoffa, en skogssoffa. Och plötsligt såg jag: puff, okej, då kan jag väl säga det då. Och jag såg Faraos drömmar. Han drömde om 14 år. Och det här är alltså med reservation att det kan vara fel. Men jag kände att jag måste ta det här ändå. För om det inte är fel, om det här är rätt, så har jag ett ansvar att föra ut den här informationen till er. Och sen får ni bedöma den här informationen. Och framtiden kommer att visa om det är rätt. Och det är bättre att känna till det. För om det kommer så är man förberedd. Och om det inte kommer så är det inte så farligt. ...1881... kom de första judarna från Ryssland till Israel. Det var den första aljan i den moderna historien. Det var det tredje återvändandet till landet. Första återvändandet var från Egypten, när Israel kom tillbaka till sitt land. Det var första återvändandet. Andra återvändandet var från Babylon, när judarna kom med Esra. Och nu kom det tredje återvändandet under den romerska landsförvisningen 1881. Och det var en rabbin som hette Maimonides, Ben Maimon, som levde på medeltiden för 700 år sedan, som sa att när det tredje återvändandet sker, då kommer Israel att börja räkna sabbatsår och jubelår igen, precis som de gjorde under tiden vid det andra återkommandet under Esras tid. Och det var precis vad man gjorde. 1882 började man räkna sabbatsveckorna. Första året, andra året, tredje året, fjärde året, femte året, sjätte året. Och så sjunde året var ett friår. Ett sabbatsår då man inte sår eller skördar landet Israel som man brukar göra. Utan man får ha speciella regler för att kunna använda maten som produceras på ett naturligt sätt utan att man odlar mark. Och den räkningen har man hållit på med ända tills idag. Förra året var ett sabbatsår. Och det började 1882, den räkningen. Och det var precis som Maimonides sa. Att det skulle ske vid det tredje återvändandet. Att man skulle börja räkna sabbatsår och jubelår igen. Jag har inte hört i Israel att man har nämnt om jubelåren. Men det är inte så svårt att räkna om man börjar att räkna sabbatsår 1882 från judiska året då vid Rosh Hashanah. Så kan man räkna 50:e året, det blir 1931 till 32. Och så fortsätter man att räkna sabbatsåren och det blir inget uppehåll efter jubelåret som är det 50:e året. Så är det inget brott i årsveckoräkningen, utan det 50:e året är också det första året i nästa 7-årscykel. Så det är alltså 49 år mellan varje jubelår. Hänger ni med? Det har vi pratat om tidigare. Nästa jubelår blev 1980 på hösten, 1980 till 81 på hösten. Och nästa jubelår, det blir 2029. Hösten 2029. Det blir alltså den 9 september. Förlåt. Jo, 9 september 2029. Om nu vårat solsystem fortsätter att snurra som det gör. Så mycket kan hända. Och om nu Messias ska komma på ett jubelår, eller om riket ska etableras i världen under ett jubelår, så är det ju kanske logiskt att tänka att det blir 2029. 9 september. Då Rosh Hashanah infaller. Men sen har vi bibelord som säger: ingen vet dagen eller timmen. När det står stunden så betyder det timme.
Men det uttrycket är ju ett uttryck för Rosh Hashanah, för Yom Teruah, där man då tittar på månen under tiden när man inte har en fast kalender som vi har idag. Och på den tiden när det inte fanns någon fast kalender, då var man beroende av vittnena från Jerusalem som kunde titta på månen och säga: nu ser vi nymånen. Och så gick man till Sanhedrin, till det stora rådet, och så berättade man: nu har vi sett nymånen. Och så behövde man två eller tre vittnen. Och då lyssnade de på en efter en och så bedömde de om det var rätt det de vittnade om, att nu har man sett nymånen. Och så blåste man i shofar och i silvertrumpeterna för att annonsera ut i hela landet att nu är det nymåne. Nu är det nymånadsdag. Men eftersom de atmosfäriska förhållanden i Jerusalem var det avgörande när man skulle se nymånen, så var det ju faktiskt att man inte visste riktigt vilken dag eller vilken timme det kunde ske. För om det är 29,5 dagar per månad, så är det ibland 29 dagar i månaden och ibland 30 dagar i månaden. Och då fick man titta på månen för att veta när nymånen skulle börja, när nya månaden skulle börja. Och då finns det en enda högtid på den judiska kalendern som firas just, en årshögtid som firas just på nymånadsdagen, och det är Rosh Hashanah eller Yom Teruah, första dagen i sjunde månaden. Och det uttrycket, när man säger ingen vet dagen eller timmen, kopplar ju då Messias ankomst till Rosh Hashanah, till Yom Teruah. Och mycket tyder på att den högtiden är just hans återvändande. Men så finns det andra bibelställen som säger att ni ska vara som tjänare som väntar på att hans herre ska komma hem. Om han kommer vid den timme eller den timme eller den timme på natten, så måste ni vara beredda att öppna dörren. Och var vakande, för när ni inte väntade, då kom han. Så då kan vi inte sätta ett fast datum. Hur kan vi då förlika de här olika sakerna? Finns det inte en fast tid? Också som Josef Lado fick ett budskap av ängeln när han hade bett, och de hade bett och ropat till himlen under förföljelserna: hur länge ska ondskan dominera? Så fick han svaret: vet du inte, unge man, att tiden är bestämd? Vi är ju lite liksom i ett dilemma här. Å ena sidan så är det en bestämd tid. Å andra sidan så den tid som vi inte väntade ska människosonen komma. Och av någon anledning så vill Herren ha oss i den här spänningen. För om vi vet den bestämda tiden, då kanske vi somnar och liksom, det dröjer. Om man säger, ja men han kan ju komma innan, det kan ju komma tidigare. Ja, men då måste vi vara beredda hela tiden. Då måste vi vara skärpta i anden hela tiden. Och Gud vill att det ska vara så. Det står till och med att inte ens änglarna, inte ens sonen vet när det ska ske. Så om inte sonen vet, hur ska vi kunna veta då? Bara fadern. Å andra sidan så lär rabbinerna så här att det är en fast tid för förlossningen. Gud har bestämt en tid. Men om folket vänder om från sin synd och lever rättfärdigt och vänder till Gud, så kommer det tidigare. Men om folket inte vänder om, så kommer det den tiden som Gud har bestämt. Då börjar det liksom klarna lite för oss. Och det stämmer väl med det Petrus undervisar. Ska vi läsa den texten? Vi kommer till Faraos drömmar. Andra Petrus brev 3. I den judiska traditionen heter han Rav Shimon Kefa. Det står om honom i judiska böcker. vers 1 och framåt. Detta är nu redan det andra brevet som jag skrivit till er, mina älskade. Och i båda har jag genom mina påminnelser velat uppväcka ert rena sinne, så att ni kommer ihåg vad som har blivit förutsagt av de heliga profeterna, så också det bud som av era apostlar har blivit er givet från Herren och Frälsaren. Och det må ni framför allt må ni veta detta, att i de yttersta dagarna ska det komma bespottare. Vad står det i Folkbibeln? Vi tar 15 och ser. Jag slår upp Folkbibeln här, så spelar vi in det. Hånfulla människor som drivs av sina begär och som hånar er och säger: hur går det med löftet om hans återkomst? Alltså kommer det folk i sista tiden. Och det är framförallt, bör ni veta det här, säger han. Framförallt, alltså, är det inte viktigt med andra saker, älska varandra och andra saker, men framförallt ska ni veta att i sista tiden kommer det folk som kommer att håna er och drivs av sina begär. De vill leva livet och de vill inte att han ska komma. Och de kommer att säga: hur går det med löftet om hans återkomst? Sedan fäderna dog, och det verkar ju att det är judar som säger det här, sedan fäderna dog har ju allt fortsatt precis som det har varit sedan skapelsens början. De bortser medvetet från det, från att det för länge sedan fanns himlar och en jord som uppstod ur vatten och genom vatten i kraft av Guds. Ur vatten och genom vatten i kraft av Guds ord. Genom vatten och Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under. Men de himlar och den jord som nu finns har genom samma ord sparats åt eld och bevaras fram till den dag då de gudlösa människorna ska dömas och gå under. Men en sak får ni inte glömma, mina älskade, för Herren är en dag som 1000 år och 1000 år som en dag. Här har vi en nyckel att förstå hela världshistorien. Sju dagar i veckan motsvarar 7000 år. Och det lär också Josef Lado att när det gått 6000 år så etableras 1000-årsriket år 6001. Det lär både rabbiner och Josef Lado. Han fick ju det här utav ängeln 1937. Om jag minns rätt. Kan du dra ner low cut här, för det är väldigt jobbigt med det här bummet. Okej, vi måste veta att 1000 år är som en dag och en dag som 1000. Det kan ju tolkas på olika sätt. Det kan också betyda att för Gud, så om man nu för 2000 år sedan sa att tiden är nära, Messias kommer snart, så är det 2 dagar senare bara nu. Det är liksom ingen lång tid för Gud. Paulus tror, det verkar som att han trodde att Yeshua skulle komma under hans tid. Vi som lever, säger han, när han kommer. Så han räknade inte med att han skulle dö. Men sen säger han lite senare: nu så står jag beredd att offras. Då visste han att han skulle dö. Så de väntade, och det var ju faktiskt möjligt att förlossningen skulle komma då, om Israel hade tagit emot Messias. Så hade det messianska riket etablerats på den tiden. Men då hade inte alla dessa hedningar kunnat bli frälsta som nu under dessa 2000 år har blivit frälsta. Så Gud har alltid en lösning på allting. Han har ju bestämt att det ska vara så här. Så vi får se det här med 1000 år och en dag på olika sätt. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte så som en del menar. Nej, han har tålamod med er eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig.
Men Herrens dag kommer som en tjuv. Och då ska himlarna försvinna med våldsamt dån. Och då ser jag ordet dag här som 1000 år. Herrens dag. För Herrens dag börjar, alltså Herrens dag i profeterna är en domens dag. Och det är liksom när Gud griper in på ett alldeles speciellt sätt i den här skapelsen. Det kallas för Herrens dag. Och det kan man också tänka sig att det är Messias återkomst. Men det är inte den slutgiltiga domen. Det är bara en del av projektet Herrens dag. Herrens dag börjar liksom när Messias kommer och dömer. Och sätter ordning på jorden. Och sen så avslutas det efter 1000 år så kommer den sista stora domen. Då himlar försvinner och jorden försvinner. Och så blir det nya himlar och ny jord. Där det bor rättfärdighet. Och där, så när Petrus talar om Herrens dag. Då är det ett väldigt brett perspektiv han har här. Som jag förstår det. Jag förklarar hur jag förstår när jag läser så här. Det behöver inte vara som jag tror. Men har du något bättre förslag så säg det.
Man kan uppfatta det som att han menar att det ska ske i samband då med Messias ankomst.
Ja, man kan uppfatta det som att det sker i samband med Messias ankomst, ja.
I och med att texten är så komprimerad.
Ja, eftersom texten är komprimerad, ja. Och då skulle det innebära att när Messias kommer så ska himlarna upplösas och jorden förstöras. Och så är det inte. Han ska etablera riket på jorden. Han ser i ett profetiskt perspektiv, han ser i framtiden och så ser han Herrens dag lite där och så fortsätter det där. Och precis som profeterna gör i gamla tider, att profetior kan uppfyllas partiellt, delvis i historien. Sen kommer en slutlig uppfyllelse längst i slutet. Det har vi ju sett tidigare. Så, och det här är en svår text på grund av det. Då står det, Herrens dag kommer som en tjuv och då ska himlarna försvinna med våldsamt dån. Och himlakropparna upplösas av hetta. Och jorden och dess verk inte mer finnas till. Det här är ju inte vid Messias återkomst. Jag tror att det blir en del av det här i samband med Messias återkomst. Speciellt innan. För han säger själv i Lukas 21 att himlakropparna ska falla ner på jorden. Och det står om det i uppenbarelseboken. Stjärna, malört kan bara falla ner. Och vi måste förvänta oss ganska stora förändringar i vårat solsystem och i våran jord. Vi har ju redan sett början till det här nu. Jordens axel har ju redan flyttats. Den sista stora tsunamin utanför Japan rubbade jordaxeln. Så solen gick upp några dagar tidigare på Grönland, där de vet när solen går upp en gång om året. Det börjar alltså sommartiden då. Så väntar de inte solen. De väntar inte solen förrän 2 dagar efter. Men så kom den 2 dagar för tidigt. Eller 2 eller 3 dagar för tidigt. För jordaxeln hade justerats. Eller rätt sagt ändrats på sig. Jorden håller på att ragla som Jesaja säger. Jorden ska ragla. Och så ska den falla och inte mer ställas. Vi ska läsa den texten sen. Vi kommer att uppleva märkliga och mäktiga omvälvningar i vårt solsystem och på jorden. Vi får inte bli chockade när det sker. Och om vi har läst det här tidigare så har vi liksom skjutit det på framtiden. Så ja, det ligger långt fram. Men tiden har kommit, kära vänner. Och jag känner att jag måste stöta i shofar nu. För nu är det dags att vara beredd på det här. Visst. Kommer Gud att rätta till axeln så att månåret stämmer? Det är ju en intressant fråga. Vi har ju talat, ja, vi ska ge lite bakgrund till din fråga. På 700-talet före vanlig tidräkning så skedde en förändring i vårt solsystem då månåret och solåret skilde sig åt. Det är ju 11 dagars skillnad mellan månåret och solåret. Om du räknar hur många dagar tar det för månen att gå
12 varv runt jorden. Det är 354 dagar. Och hur många dagar tar det för jorden att gå ett varv runt solen? Det är 365 dagar, alla lärt sig i skolan. Och en fjärdedel och lite till. I Toran ser vi inte den skillnaden mellan månen och solen. I Toran talar det om 360 dagars år. Och också i Uppenbarelseboken. Och om du räknar 30 måndagar gånger 12 så blir det 360. Om månen då skulle ha 30 dagar, nu har den 29,5. Om den hade 30 dagars cykel så skulle ett månår bli 360 dagar. Och allt tyder på att innan 700-talet, det finns arkeologiska upptäckter och även folkberättelser och andra saker i de gamla kulturerna. Jag har en artikel på engelska om det som var mycket intressant, som går igenom kultur efter kultur, som visar att det blev en förändring då det lades till 5 dagar extra i solåret. Från början var det 360 dagar och nu är det 365. Någonting hände. Troligtvis var det en besök från en komet eller någonting, eller som kom in i vårt solsystem, som rubbade banorna så att det blev en ojustering, om man ska tala norrländsk. Vad heter det på sydsvenskt? En
störning,
tack. Jo, precis, det var Hiskia. Han fick ju tecken att han skulle bli frisk, att skuggan på solvisaren på Ahabs solvisare, tror jag var, skulle gå tillbaka några grader. Så det blev i skuggan blev det en justering där. Så att det finns en bibel, ett vittne från bibeln, att vid den tidpunkten så skedde det en förändring i vårt solsystem. Och plötsligt så gick månen sin väg och så blev månåret 354 dagar och solåret blev 365. Och då är frågan, kommer det gå tillbaka till det hur det var innan? Och jag skulle tänka mig att det kan göra det. Eftersom när Messias kommer Toran att uppfyllas 100% under 1000 år. Och då får det inte finnas den här andra Adar, för det är inte från Toran. Det är för att vi har problem med att justera månen efter solen. För vi har ju, Pesach måste ju firas när det finns kornskörd. Men Toran talar aldrig om 13 månader. Det är ju 11 dagars skillnad, så vi måste lägga till en extra månad var andra eller var tredje år för att det ska stämma med solen. För solen bestämmer ju skörden. Det är inte månen som bestämmer när det ska bli kornskörd. Så det judiska året är ju både ett månår och ett solår. Eller rätt sagt, en månkalender justerad efter solkalendern. Efter solen.
Logiskt ur det perspektivet att skapelsen ska upprättas och återfå sin forna skönhet.
Skapelsen ska upprättas och återfå sin forna skönhet. Frågan är om den ska göra det när Yeshua kommer, om det blir 100%. För då måste ju Herren återskapa alla dessa utrotade djur som fanns förr i tiden. Jag tror inte det blir så när Messias kommer. Jag tror inte det blir 100%. Utan det blir i så fall efter 1000-årsriket, som jag uppfattar det. Hopp, nu går vi vidare. Himlarna ska försvinna med våldsamt dån och himlakropparna upplösas av hetta och jorden och dess verk inte mer finnas till. Det här är så efter 7000 år efter Adam. Är ni med på det? Nu är vi 6000 år efter Adam. Och när det har gått 1000 år till, då är det 7000 år efter Adam. Då kommer det här ske som Petrus skriver. När nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt bör ni då inte leva? Det här är alltså resultatet av den här kunskapen. Att vi måste leva gudfruktigt avskilt. Medan ni ser fram emot Guds dag och påskyndar dess ankomst. Titta här. Man kan alltså påskynda Guds dags ankomst
Det är en dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta. Men efter hans löfte ser vi fram emot nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Därför, mina älskade, när vi nu väntar på detta, gör allt ni kan för att bli funna rena och fläckfria inför honom i frid. Och räkna med att vår Herres tålamod innebär frälsning. Så har också vår älskade broder Paulus skrivit till er efter den vishet som han har fått. Och så gör han i alla sina brev när han talar om detta, om Jesuas tillkommelse, Herrens dag. I hans brev finns en del som är svårt att förstå. Och som okunniga och ostadiga människor förvränger till sitt eget fördärv. Något som också sker med de övriga skrifterna. Mina älskade, ni vet ju redan detta. Var därför på er vakt så att ni inte dras med i de laglösas villfarelse och förlorar ert fäste. Väx istället i nåd och kunskap om vår Herre och frälsare Yeshua Messias. Hans är äran nu och till evighetens dag. Amen. Här står det att vi kan påskynda Guds dag. Detsamma lärare, kallar det, samma undervisning som rabbinerna har. Messias ankomst är en fast tidpunkt. Gud har bestämt en dag när det ska ske. Men om vi lever rättfärdigt och heligt, speciellt det judiska folket, och tar emot och lever efter Toran, och även då de som är inympade, de rättfärdiga bland folken, som lever gudfruktigt, så kommer han tidigare. Och det gör han för att det är så stort lidande. Den sista stora födsloverken är så mäktig så att Gud vill skona oss från det värsta. Därför står det skrivet att om inte den tiden hade blivit förkortad, så skulle ingen bli räddad. Ingen människa skulle bli. Det står ju frälst i en del biblar, men då får man förstå att ordet frälst är inte frikyrkoförståelsen av ordet frälst, utan det är bibliska förståelsen av ordet frälst, som betyder räddad, som kan också betyda att överleva. Om inte de dagarna skulle förkortas, så skulle ingen människa överleva, kan man lika väl översätta den med. Så det har inte med den eviga frälsningen att göra, utan det har med att det blir så svåra tider innan Messias kommer att etablera sitt rike på jorden, att folk kommer att dö i massor, i miljontals runt jorden. Om inte den tiden förkortades, så skulle ingen människa överleva. Det är så jag förstår den texten. Om nu riket kommer den på Rosh Hashanah 2029, och jag tror faktiskt så här, att den kalender som vi har idag, som är Hillel den andras kalender, var 358, år 358 om jag minns rätt, som den etablerades. Och den accepterades bland alla judar. Och den går vi efter idag. Eftersom vi inte har ett tempel, vi har inte något stora råd i Jerusalem, så att nymånadsdagarna och sån här saker, det följer vi en fast kalender. Men det talas redan om att upprätta ett nytt stora råd i Israel, en liten grupp som gör det, men det kommer att kanske att bli större, tror jag. Och vi kommer att återgå, vad jag förstår det, vi kommer att återgå till den naturliga bedömningen av när ska vi fira nymånad, genom att titta på månen i Jerusalem. Jag tror att vi kommer att återfå den kalender som vi hade under andra templets tid, då vi inte är beroende av den fasta Hillel den andres fasta kalender. Så vi kan liksom räkna ut vilka dagar vi vet. När är det Sukkot? Ja, det är den dagen, vet vi. När är det Rosh Hashanah? Ja, det, för vi har en fast kalender. Men det kan vi inte veta om vi tittar på månen och bara går efter månen. Vi kan veta en eller två dagar skillnad, men ibland så blir det en hel månad senare, Pesach. Beroende på hur
kärvarna ser ut, eller rätt sagt skörden ser ut utanför Jerusalem. Om kornskörden är färdig, om kornet är färdigt, då kan vi fira Pesach. Men om inte kornet är färdigt, då måste vi vänta en månad till tills vi kan fira Pesach. Så var det på andra templets tid, och vi kanske får så igen. Och då kan ju Sukkot bli en månad senare. Eller tidigare. Så den 9 september 2029, det är ett relativt datum. Det är om vi följer den fasta kalendern vi har idag, så blir Rosh Hashanah år 2029 den 9 september. Men hur vet vi om det kommer att vara så då? Förstår ni vad jag menar? Det är därför jag tror att, eftersom Yeshua säger ingen vet dagen eller timmen, det är därför jag tror att vi kommer att upprätta den här kalendern som vi hade, eller det sättet att räkna som vi hade under tusentals år i Israel. Innan Hillel uppfann den här matematiska, astronomiska kalendern som vi följer idag. Det händer ju att vi har nymånad, alltså nymånen kan synas och vi ändå inte har firat nymånadshögtid. Det kan vara 2 dagars skillnad nu idag. Alltså i den kalendern. Därför man har justerat lite grann för att inte högtiderna ska infalla på vissa dagar. För att det ska bli lättare för det judiska folket i diasporan att följa Herrens Torah. Och Gud har ju faktiskt delegerat till myndigheterna i Israel rätten att utlysa högtiderna. Så det här är helt i sin ordning att det görs på det sättet. Och det är till exempel att Yom Kippur inte bör infalla en fredag. Till exempel då. Du ska fasta en hel dag, så ska du samtidigt, det är förbjudet att laga mat, och så ska du laga till sabbaten efter. Hur gör du då? Det är jättesvårt om Yom Kippur är på en fredag till exempel, dagen innan sabbaten. Och då har man liksom bestämt att infaller Yom Kippur på en fredag, då flyttar vi den, och då justerar vi hela årets kalender utifrån det, eller hela månaden då, hur man nu gör. Jag vet inte exakt hur det går till. Men den här fasta kalendern är inte 100% efter naturen. Men den är väldigt nära. Okej, det var det om det. Herrens dag kan alltså komma innan. Men om den inte gör det, om vi nu pratar om en fast tid som då kan vara så eller inte. Så är det möjligt att att Messias rike etableras vid nästa jubelår. För om det inte skulle vara det jubelåret som kommer nu, så får vi vänta 49 år till. Och för mig låter det väldigt länge. Om man ser på världens utveckling just nu. Och jag skulle vilja visa en bild här nu. Kan du ta fram Petrus? Vakna upp du som sover. Och låt Messias lysa över dig. Det är bra, det är fint, det är bra. Du har hört den här undervisningen innan, så inga problem. Kan allt utan till. Nu letar vi reda på Damaskus. Om du slår upp i Jesaja. Kapitel 17. Vers 1. Den här profetien har jag nosat på i många år. Och jag har ställt mig frågan många gånger, och ställt andra frågan. Har detta uppfyllts någon gång i världshistorien? Profetia om Damaskus. Se, Damaskus ska upphöra att vara en stad. Det ska bli en ruinhög. Har detta uppfyllts i historien? En guide i Israel, Gunno Andersson, säger nej. Och jag har frågat andra om, säger nej, vi känner inte. Jag har gått på Wikipedia och läst om Damaskus. Nej, Damaskus har aldrig förstörts någon gång i världshistorien. Så att det har blivit en ruinhög. Och då ska vi nu se på bilder från Damaskus idag. Varsågod Petrus. Så här ser Damaskus ut. Jag har plockat upp många bilder från nätet, från olika källor, för att se hur Damaskus ser ut. Kan du dra fram lite och visa dig många bilder som visar oss hur förstörd den här staden är just nu. Det blir snart, ja, det är nära. Vissa områden ser ut som en spökstad. Inga hus. Det är alltså sönderbombade. Det är bara skeletten kvar i husen. Här ser vi gata efter gata i Damaskus med skelett, hus och mycket ruiner. En del platser är bara ruinhög. Människor går på gatorna och kanske försöker skrapa ihop lite grann av vad som finns kvar av det som har exploderat. Och det som en gång var deras hem. Här är en ruinhög. Och det är inte mycket kvar av den regering som en gång fanns i Damaskus. Assad. Här ser ni spökhus. Det är den 4 februari 2013. Här ser man skillnad med före och efter. Fina höghus och här är bara ruinhöga kvar. 2014 då. Vi har flera bilder som jämför före och efter. Här är ruinhögar. Det som en gång var vackert. Så vi kan väl säga att den här profetian håller på att uppfyllas framför våra ögon just nu. En tusenårig, 2700 år gammal profetia ser vi uppfyllas just nu inför våra ögon. Säger det någonting om vilken tid vi lever i? Okej, så Talmud säger att alla profeterna profeterade om den sista tiden och Messias. Säger Talmud. Så det vi har skrivit av profeterna talar om vår tid, den sista tiden, och Messias ankommer, det riket som kommer. Så man är klok om man under denna tiden läser profeterna, trots att vi inte förstår allt, men läs profetböckerna, läs dem. För då förbereds din själ och din ande för det som kommer. Och så kan det poppa upp saker, och trots att du kanske inte får dem i sitt sammanhang nu, men när det händer så kan anden plocka upp de här orden och påminna dig. Det står ju där. Ja, nu ser du pusselbiten föll på plats. För du är i ett sammanhang då du behöver de här profetorden för att kunna ta rätt beslut och handla rätt i den situation som du lever i. Så därför har Herren gett Israel och oss utanför Israel de här profetorden för att hjälpa oss att hitta rätt i den tid vi lever. Jag tror inte att vi behöver vänta 49 år till Messias ska komma. Jag tror att det är mycket tydligt på att det blir i samband med nästa jubelår. Nu kan han komma tidigare. Och jag tror också att det här kriget som Uppenbarelseboken och andra talar om, där man kommer att strida mot Messias när han kommer tillbaka, kanske kommer att vara en tid. Så att vi talar inte här om dagar, utan kanske veckor, månader, kanske år. Jag tror inte det har med år att göra, men veckor och månader. Så det kan vara att han stannar i luften och så syns han där. Och därifrån strider han mot de fiender som Israel har. Och de kommer att strida mot honom i luften. Och han kommer ju med sin härskara. Och de som tillhör Messias är ju med honom och strider med honom. För det står ju att den som vinner seger, han ska krossa folken som är järnspira. Som jag har vunnit seger. Så att du ska vara med och krossa folk. Om du är med Messias. Och strida från luften. Så den tiden av det kriget, det vet jag inte hur lång tid det är. Tills han verkligen då sätter sin fot på Oljeberget. Och tar sista slutklämmen här, slutstriden. Och etablerar riket i Israel och i världen. Så där är jag lite osäker på hur lång tid det handlar om. För det står i Uppenbarelseboken att de kommer att strida. För de kommer att hinna samla krigsmän, krigsarméer, för att strida mot Messias när han kommer tillbaka. Innan han då etablera riket. Så det är inte bara så här snabbt på en sekund allting, utan det kommer, det är en utvecklingsperiod. Okej. Hur lång tid har vi? Okej, vi kör inte då. Faraos drömmar i första Mosebok 41:1. Innehåller nyckelord för den sista tiden. Det börjar så här. Efter 2 år hände det att Farao drömde att han stod i Nilen. Den parashan som börjar vid den versen heter Miketz. Känner ni igen det uttrycket? Miketz betyder i slutet av. Miketz shnataim står i hebreiska texten. Med andra ord, i slutet av eller efter de 2 åren. Jag tittar lite på ordet ketz. Och se, för att se hur det används i hela Tanakh. Och ser att det kan vara både i slutet av en period och efter en period. Så vi är inte riktigt säkra på om det är i slutet av 2 år innan de 2 åren hade gått. Eller precis när de 2 åren hade slutat. Det står i svenskan 2 år därefter. I 1917, vad står det där? Efter 2 år står det här. Och då tänker man ju att det har gått exakt 2 år. Och precis när 2 år har gått, då börjar det som far. Det kan vara så, men jag tror inte att det är så. Alltid. Det blir... ja, 2 år därefter. Men det kan vara i slutet av 2 år också. Kets betyder ände. Kitsoni betyder, det betyder extrem. Det är, som, det är som extrema då. Det sista är änden. Och det är intressant att det står 2 år. För då går vi tillbaka till det som hände innan. Vad var det som hände innan här? Det var 2 tjänstemän till farao som hade drömmar. Bagaren och munskänken. Munskänken är alltså modern svenska. Ja, men han var hela, han som hade hand om hela köket. Köksmästaren. Och han är också den som provade vinet och hällde upp vinet. För att han skulle ju dricka vinet. Om det var gift i det så skulle han dö innan farao då. Så att han räddade farao från att dö. Det var ju en viktig uppgift i livet. Okej, de hade försyndat sig mot farao. Och judarna måste ju hitta på en historia vad som hände. Och Midrashen säger att det var en sten i brödet och det var en fluga i vinet. Så båda kom i fängelse. Bagan och munskänk. Och så var de där med Josef. Och de hade drömmar. Och båda drömmarna var ju messianska. Det talar om 3 dagar och 3 nätter. Det talar om att en ska hängas på trä. En dör och en uppstår. Det, ordet bägare nämns 4 gånger. Och då kopplar du direkt med Pesach där det finns 4 vinbägare. Så du har väldigt mycket messiansk stoff i dessa 2 drömmar. Och Josef uttyder dem. Och så står det 2 år därefter. Men det sista som Josef säger det. Kom ihåg mig när du kommer i ditt rike, sa han till en av dem. Det är samma uttryck som rövaren vid korset som hängde på trä. När du blir uppsatt igen hos farao, kom ihåg mig. Precis samma ord som han som hängde jämte Yeshua då. När du kommer i ett rike, kom ihåg mig. Så vi ser väldigt många likheter med Yeshuas död och uppståndelse i de här drömmarna. Och 2 år därefter, det vill säga 2000 år därefter. Då drömmer farao om en tidsperiod på 14 år. Och det gör att det finns, jag ser här ett profetiskt perspektiv, att vi talar om den sista tiden. Och ordet miketz betyder i slutet. Och det är ett nyckelord, du kan hitta det i Daniel kapitel 9, där ordet ketz används om ändens tid. Ännu dröjer det in till änden, och då är ordet ketz exakt samma ord som här i Torah, i Daniel kapitel 9. Så Daniel 9 visar att ordet ketz även kan tala om våran tid. Daniel kapitel 11 ska det vara. Vi kommer dit sen om vi hinner. Ja, vi har hela veckan på oss. I den här berättelsen på hebreiskan så kommer ordet ketz i olika former upp flera gånger. Det är flera vittnesbörd om ketz. Vaikats står det när farao vaknade. Det vill säga, och han slutade att drömma, slutade att sova. Så Gud på något sätt lyfter upp ordet ketz i den här texten som och vill säga till oss att det talar om ändens tid. Så det är alltså 14 år. Först är det 7 år av överflöd. Och sen är det 7 år av hungersnöd. Och om man läser i texten så ser det ut som att de sista 7 svåra åren aldrig blev 7 år. Jakob kom till Egypten. Vilket år av de 7 svåra åren? Ja, andra eller tredje, jag vet inte riktigt. Och när det står om de sålde sina, allt vad de ägde, och sålde sina åkrar, de sålde sina kroppar, och sen hade de inget mer. Det var så 3-4 år. Och sen säger han, här får ni säd så, och så får ni skörd nästa år. Det blev inte 7 år. Om man bara läser som det står i Torah. Så rabbinerna lär att när Jakob kom till Egypten så kom som välsignelse, så Gud tog bort domen av 7 års hungersnöd. Och det stämmer också med ändens tids undervisning att tiden kommer att förkortas, den svåra tiden. Så vi är inte 100% säkra här. Men vi har ett tidsperspektiv på 14 år som är liksom ramen, och sen kan den förändras, kan vi säga så. Och ordet ketz, som jag förstår det, ändens tid, har att göra med 3 avsnitt. Precis som tabernaklet, förgården, det heliga och det allra heligaste. 3 avsnitt. Om vi delar det i tiden, för det står också i brevet att tabernaklet är en bild på tiden. Har vi alltså 14 år, 7 år och 3,5 år. 7 åren, de sju åren är en del av de 14, precis som tabernaklet är en del av förgården. Och det allra heligaste då motsvarar 3,5 år, som också en del av de 14 åren. Så det är inte 14 plus 7 plus 3,5, utan inom de 14 finns halva tiden och sen halva tiden. Där har vi alltså en uppdelning av ändens tid i 3 delar. 14 år, 7 år och 3,5 år. Som är alltså stadier där det händer någonting viktigt. Om vi räknar fram till nästa jubelår, så är vi nu, detta året, i första året av de 14 åren. Detta året. Det har gått drygt ett halvår på det året. Nästa Rosh Hashanah tar det första året slut av de 7 första ymniga åren. Personligen kan jag väl säga så här, andligt sett, i den här resan jag haft detta året har varit den mest andligt fruktsamma resa jag någonsin haft i hela mitt liv. Jag har sett så mycket Guds under och Guds härlighet på plats efter plats, från New York ner till Santiago, Chile. Så jag kan säga att jag har fått se början av de 7 ymniga åren. i den bemärkelsen, i den andliga bemärkelsen. Så jag känner att jag lever i den här dimensionen av överflöd just nu, andligt överflöd. Och jag vet inte om andra känner så, men personligen så upplever jag det så. Sen om det har med ekonomin att göra, det lär ju visa sig. Om det har med naturen att göra, som det var i Egypten. Alltså, korna och axeln som han såg far av. En del menar att det var majs som han såg i drömmarna. Det har ju med ekonomin att göra. För det, ekonomin beror ju i Egypten väldigt mycket på boskapen och det man sår och skörde alltså. I Egypten var det viktigaste majsen. Det växer ju inte Nilen, majs. Det var ju naturligtvis annat också. Det som är intressant i sammanhanget är ju att se att Josef, han blev upphöjd första året utav de 7 åren, av de 7 ymniga åren, eller kanske början precis innan. Och han motsvarar ju Messias. Men han motsvarar också en falsk Messias. Och om i början så var ju allt frid och fröjd så länge det var överflöd överallt. Alla hade ju det jättebra under 7 år. Men vid halva tiden så tar Josef över. Och han tar av hela befolkningen. Dels flyttar han inom i städerna. Och han tar alla deras pengar. För det första så har de ingen mat. Och det kommer vi att se nu i världsutvecklingen, att maten kommer att försvinna från folket de 7 sista åren. Det kommer att vara kontrollerat att du kan inte köpa eller sälja förrän du, bara om du accepterar systemet. Så Josef är en bild på den falske Messias, likaväl som en bild på den äkta. För det är en spegelbild. Det som finns på ljussidan, det finns på mörksidan. Det som finns på helhetssidan, det finns i den orena sidan också. Gud har skapat världen så, genom bett. Allt som finns på den goda sidan finns på den onda sidan. Och om det finns en messias så finns det en antimessias. Och Josef är en bild på båda. Så han kommer att se till att maten kontrolleras av staten, av myndigheterna. Och han kommer att ta av pengarna från folket. De kommer att bli av med alla sina pengar. De kommer att bli av med all sin mark. Och de kommer att bli av med all sin rättighet att ha frihet. De kommer att bli slavar. Så kommer det att bli. Toran berättar om hur det kommer att bli sista tiden. Om vi jämför med uppenbarelseboken så ser vi att det stämmer. För det talas om att man inte ska kunna köpa eller sälja förrän man accepterar ett visst system som då kräver en tillbedjan för en avgud. Odjuret, vilddjuret. Vilddjurets märke. Så nu är vi, som jag förstår det, i de första 7 åren. Josef gav sig inte till känna för sina bröder förrän efter 9 år. Och det är också märkligt. Han hade ju kunnat skicka bud till sin pappa i Kanaans land och säga: jag lever. Rabbinerna lär att det gjorde han för att inte han ville skada sina bröder. För då hade de varit tvungna att berätta för pappa vad de hade gjort med honom. Och var det fint. Men jag tror inte bara det var det, utan det var en profetisk ledning. Han var ju också profetisk. Han visste att Gud vill inte att jag ska berätta för min pappa att jag lever. Det finns en bestämd tid då Josef kommer att ge sig till känna för sina bröder. Om vi jämför det med Messias och Yeshua då, så är det en tid där man inte får berätta om honom för judarna. De säger att han är död. Jo, Israel säger, det står faktiskt i Toran, att Israel sa att Josef är död. Och det säger Israel idag, att Yeshua är död. Men det kommer en dag då han kommer och ger sig till känna. Och det gör han personligen, direkt till sina bröder. Och det är inga egyptier i sammanhanget, för han säger, må alla gå ut härifrån! Och det fanns inga egyptier när han gav sig till känna för sina bröder. Så det här är alltså en inomfamiljär asunto, heter det på svenska. Ärende, ett inomfamiljärt ärende. Inga kristna missionärer, inga messianska missionärer. Det är alltså ett inomfamiljärt ärende när den judiska messias ger sig till känna för sina bröder. Och om den här beräkningen är rätt, så skulle det ske om omkring 8-9 år nu, att den här uppenbarelsen som Zakaria 12 talar om kommer att ske. Att Gud kommer att utgjuta nådens och bönens ande över Jerusalems invånare, och de kommer att se upp till honom som de har genomborrat och gråta över honom som den förstfödde sonen, som den enfödde, hur nu står kommentar sagt. Det blir en uppenbarelsens ande, det här täckelset kommer att tas bort. Och det blir en direkt uppenbarelse från Josef gentemot sina bröder. Uppifrån, från Jerusalem, alltså de mest religiösa judarna.
Ja.
Nyår räknas från den första dagen i sjunde judiska månaden, Rosh Hashanah.
9 år.
Alltså 9 år.
9 år framåt.
Ja, det är förra Rosh Hashanah.
Ja, 2015 september. Drömmen.
Ja.
Nattans
dröm. Ja, det var den 13 september 2015 som det var Rosh Hashanah. Vid solnedgången, 13 september 2015. Då började de sista 14 åren innan nästa jubelår. Okej, okay? Så vi är i första året nu. Utav de 14 åren. Okej. Okay. Det har varit blodmånar. 4 blodmånar i sträck som har varit, alltså månen har varit förmörkad och blivit röd som blod 4 gånger. Kan du ta fram den bilden? Under 4 judiska högtider. Och mitt emellan så var det en solförmörkelse på första Nisan, som är en viktig datum i judisk kalender. Den 15 april 2014 så var det en röd måne som syntes på västra delen av världen. Inte Israel. Hela Nordamerika, Centralamerika, Sydamerika, vet man, den sågs i Sverige. Möjligtvis. Och det var på första natten i Pesach. Den 8 oktober 2014, första natten i Sukkot, var det också en röd måne. Och den sågs på ungefär på samma ställe på jorden. Den 20 mars 2015, då var det första Nisan. Då var det en solförmörkelse, jag vet inte var den syntes. Första Nisan är ju den dag som Herren säger, denna månad ska vara den första för er. Det är liksom ett av de 4 nyåren i judisk kalender. Det första Nisan. Det är ett viktigt, viktigt datum. Och så var det den 4 april 2015. Också en röd måne, solförmörkelse. På första natten i Pesach, som också syntes tog i Sverige, om jag minns rätt. Men inte Israel. De tre första blodröda månaderna syntes inte Israel. Men den fjärde, den 28 september 2015, som var första natten i Sukkot, den syntes i Israel. Den natten låg jag i suckan. Och jag, det blev sent. Och jag tänkte jag skulle gärna vilja se den här blodröda månen. Och jag visste att den skulle vara tidigt på morgonen. Jag kommer inte ihåg om det var 4 på morgonen. 3-4 på natten då. Och det var ju en liten svår tid. När man var trött. Så jag sa till Herren. Ja, om du vill att jag ska se den här så väck mig. Och jag gick och la mig i suckan. Och så väckte han mig inte. Men de andra i grannskapet, ungdomarna hade varit ute på natten. Och jag hade hört dem på kvällen för de levde om. De hade väntat, den månen skulle komma vid 1 eller 2. Och den kom inte förrän bara 3-4 på. Så det drog ut. Men de hade hållit ut. Och så frågade jag dem efteråt. Såg ni månförmörkelsen? Ja, hur var det? Det var vackert vid horisonten, en röd stor måne. Ja, så den syntes i Israel. Vad betyder att 4 gånger på judiska högtider så blir månen röd? I Talmud står det att när det blir solförmörkelse så bådar det ont för folken. Krig eller annat. När det blir månförmörkelse så bådar det ont för Israel, judiska folket. Månen är en bild på det judiska folket. Och då är det ju blodröd. När månen blir blodröd så talar det om krig och elände för det judiska folket. Och det är man kan ju fråga sig då, vad är det som sägs med det här? Vad vill Gud säga med det här? För det står att det ska bli tecken på himlen. Och Gud talar genom tecknen på himlen. Och det är ett av massor med tecken som Gud har på himlen. Sen gäller det kunna tyda dem rätt också. Jag tror att de här tre första månarna som visas i västvärlden, Nord, Mellan och Sydamerika och Europa en del, talar om att det blir väldigt svåra tider för judarna i de områdena. Det har redan börjat. Det blir blodsutgjutelse, det blir terrorism, det blir attacker. Åk hem till Israel, människor. Jag fattar inte varför de håller sig kvar där. Och den sista månen då, det är ju Israel. Så på något sätt så kommer det till Israel också. Rosh Hashanah var ju 2 veckor innan. Och så kommer då första natten i Sukkot, som är månen. Fullmånen. Och den blev blodröd. Och det var inom de här, i början, precis i början på de 14 sista åren innan nästa jubelår. Talar det om någonting? Väcker det vår uppmärksamhet? Är det viktigt? Jag hörde en berättelse, intervju som en rabbin hade med en pojke som var kliniskt död under 15 minuter. Han heter Nathan, var uppvuxen i ett sekulärt hem. Han hade ingen speciell gudsrelation. Och han var och hälsade på sin moster eller faster, om jag minns rätt, i suckar. Och kände sig väldigt dålig, han var sjuk. Han hade bihåleinflammation. Fick väldigt ont i huvudet, gick och la sig i suckan på dagen. Och ser hur hans själ lämnar kroppen, åker genom taket. Han ser sig själv lämna. Åker genom rymden och så långt, långt, långt upp. Och så öppnas det en port eller någonting. Öppning, och så kommer han in i en helt nytt sammanhang. Och får uppleva och se saker där som stämmer överens med profeterna. Och med den judiska undervisningen om hur det är efter livet. Och det var ju under precis strax, jag tror denna dagen, den 28 september som det hände. Första dagen, någon av de första dagarna i Sukkot var det. Så kom han tillbaka sig till sin kropp efter 15 minuter. Och går till en rabbin. Och gör tjuva. Han vänder sig till Gud och vill studera Torah. Och går in i yeshiva och studerar där. Och den här rabbinen hade pratat med pojken under 3 dagar. Och så kommer han till en synagoga där han ska undervisa. Han hade tänkt att tala om Messias. Och då fick han det här besöket av den här Nathan. Och i den synagogan så spelas det in. Och då tog han med sig Nathan. Och där berättar Nathan om sin upplevelse. Och rabbinen ställer massa frågor till honom. Och Nathan ser framtiden. Och han säger så här. Gog och Magog-kriget har redan börjat. Och då frågar ju alla, både rabbiner och de i synagogan, vad menar du? Vi ser väl inget krig här? Nej, men det har ändå börjat. Det kommer att, plötsligt kommer det hända någonting som gör att nationerna kommer att strida mot varandra. Sen till slut kommer de mot Israel. Och han gav datumet 27 Elul 5575. Hur vet du det, sa han. Jo, det fick jag reda på där uppe. Han kallade det för Haolam Ha'emet, sanningens värld. Han visste att Gog och Magog-kriget började den 27 Elul 5775. Och för att översätta det till kristet tidräknande så var det den 11 september 2015. Och jag funderar på, vad var det som i så fall, om det var rätt det här, skulle sätta igång Gog och Magog-kriget? Så gick jag in i FNs register. Och tittade på vad som hände just den dagen. Och såg att den 10 september klockan 5:20 på eftermiddagen, då det redan var den 27 Elul i Israel på grund av tidsförskjutningen. Solen hade redan gått ner i Israel. Så beslutade FNs generalförsamling att höja den palestinska flaggan. Det var 119 röster som var positiva. 8 emot. Bland dem fanns USA och Israel. Och 45 avstod. Skulle det kunna vara en sak som har betydelse för Gog och Magog-kriget? Det är en fråga som jag har. Rabbinen frågade Nathan, vem är Gog? Vet du vem Gog är? Ja, sa han. Vem då? Obama. President Obama. Ja. Hur vet du det? Ja, det sa de där. Det vet jag. Kan du ta bilden på Obama i Egypten? I början av sin presidentskap så var Obama besökte pyramiderna i Egypten. Så kom han in i en grav där. Och där fanns en hieroglyf med en bild. Och när han såg den bilden så sa han att det var han. Det är ju jag, sa han. Ser ni bilden där? Ser det ut som Obama? Men det som är intressant är att han identifierar sig med faraonerna i Egypten. Kan du ta fram nästa bild? Någon som tyckte det var roligt att visa Obama som faraon. Jag hörde ett vittnesbörd från Israel, en kabbalist, rabbin, som hade räknat ut att han är ättling till Tutankhamon, Obama. Han har ju ursprung från Afrika. Nu vet jag inte hur han har räknat ut det, men han har säkert sitt i gematrian eller i olika nummervärden och så. I alla fall, det som händer med honom, nu ska han ju avsluta sitt presidentskap, eller... Han har talat flera gånger att han tänker gå en tredje rond. Han har gått emot konstitutionen en gång tidigare. Han är ju inte född i USA. Och enligt amerikansk konstitution så måste alla presidenter vara födda i landet. Så han bryr sig inte om lagarna då. Han skulle kunna utlysa en martial law. Han skulle kunna be Iran hjälpa till och skicka en liten atombomb till USA. Då kan han säga att nej, nu stannar jag som president för vi har en krigssituation vi kan inte ha. Så han skulle kunna fortsätta. Men det mest troliga är att han kan bli FNs generalsekreterare. Kan du ta bilden på poliserna där? President Obama skapade en global polisstyrka som kallas för Strong Cities Network, som annonserades i FN den 29 september 2015. Vilket innebär att FN får en militär polisstyrka som har rätt att gå in i vilket land som helst utan de myndigheter som är i landets tillstånd och sätta ordning, inom citationstecken, i städerna i det landet. Och Obama har uttryckligen sagt att han är intresserad av att bli FNs nästa ledare. Vi får se om det blir så. Om Nathan har rätt eller inte, det vet vi inte. Han menade Nathan att han såg att Obama kom och började kriga mot Israel och blev dödad i Israel och begravd i Israel. Och rabbinen säger, men vadå? Ja, han är igång så han kommer begravas i Israel. Och då smilar rabbinen och letar reda på Hesekiel kapitel 38 och 39, där det talas om Gog och Magog-kriget. Och där står det faktiskt att Gog kommer att komma till Israels land och dödas i Israels land och begravas i Israels land. Och då sa Nathan, står det så i profeten? Ja, det var precis det jag såg. Nu ska vi gå till en annan sak. Vilna Gaon var en rabbin som levde på 1700-talet. Han hette Eliyah ben Shlomo Zalman Kremer. Han levde 1720 till 1797. Under hans tid, han bodde alltså i Vilnius, Litauen, stämmer det? Under hans tid så byggdes en synagoga i Jerusalem som hette Churva. Jag tror att den hette då Churva. Churva betyder ruin. Churva. Men han profeterade om den här synagogan. Det var en jättestor synagoga. Har du honom på bild här? Han profeterade om den här synagogan. Att den kommer att rivas ner två gånger. Förstöra två gånger. Och sen kommer den att byggas upp två gånger. Och när den byggs upp för andra gånger, så kommer byggkonstruktionen av det tredje templet att börja. Den här synagogan revs ner strax efter den hade byggts på 1700-talet. Därför att judiska församlingen som hade tagit lån för att bygga synagogan inte kunde betala sina lån. Och då de araber som hade lånat ut pengar till synagogan, de blev arga, så de kom och förstörde synagogan. I mitten på 1800-talet så byggdes synagogan upp igen. Och den var Israels största synagoga fram till 1948. Och när det var krig i 1948 så kom jordanska stridsmännen in i Jerusalem och förstörde alla synagogor, annars alla synagogor, och till och med den här då. Så den sprängdes 1948 av jordanska krigare.
strax några dagar innan det judiska kvarteret föll under självständighetskriget. Och synagogan har legat i ruiner i många år. När vi kom till Israel första gången så var det bara ruiner. Och sen när vi var och besökte Jerusalem lite då så såg vi att nu började man bygga kranar och byggmaterial och allt så här. Och så byggdes det upp det som vi ser här. Och den är så här nu idag. Det är den största synagogan i Jerusalem. Och den är högre än moskén på Tempelberget. Och när den här var färdig så började ett upplopp bland araberna. Den gjordes färdig mars 2010, för 6 år sedan. Och det har blivit väldigt mycket upplopp sen dess bland araberna. Och många talar om att nu kommer judarna att bygga sitt tempel. Och ni vet om de pratar om det här. Frågan är, har det tredje templet börjat byggas som Vilna Gaon profeterade? Vi ser ingenting på Tempelberget. Men det är väldigt mycket förberedelser utav Tempelinstitutet för just det tredje templets gudstjänstordning. Vi har ljusstaken. Den sjuarmade ljusstaken är färdig. Vi har många kärl som ska användas. Man har lagt första grundstenen till altaret. Som man hämtade i Döda havet som symboliskt sett. Men ändå så har man liksom börjat prata om det. Och man har gjort färdigt prästkläderna. Och överste prästens kläder är helt färdiga åt den här bröstskölden med de 12 stenarna. Finns färdig. Och i en av städerna i Israel så förbereds prästerna för att kunna tjänstgöra. Och de har också tränat 2 år i rad nu att offra Pesach-offret från Tempelinstitutet. Strax innan Pesach har man precis, prästerna har klätt sig i sina kläder och gjort en övning för hur det ska vara att offra Pesach-offret på riktigt. Och man har till och med gjort Omer-offret, inte gjort 100% färdigt, men man har tränat på det för att kunna offra den första skörden från kornet när det tredje templet är så pass klart att vi kan börja med gudstjänsten där. Nu är det så att det behövs ingen tempelbyggnad för att gudstjänsten ska börja. Det räcker med ett altare. Så bara man sätter upp ett altare på rätt plats så kan man börja offertjänsten igen. Och enligt profetierna så kommer ju offertjänsten att avslutas efter 3,5 år. Eller hur? Daniel talar ju om det. Han ska avskaffa det dagliga offret i mitten av en vecka. Det vill säga 3,5 år. Mitten. Och då kommer han att sätta upp förödelsens styggelse. Talat om i Daniel. Och jag tror att det är de sista 3,5 åren som det sker. Alltså i mitten av den onda veckan. Då tror jag det sker. Vilket innebär då att om det nu stämmer det här. Om det nu stämmer. Så har vi ungefär 6 år kvar innan tjänsten, tempeltjänsten börjar. Vi får se. Den som lever får se. Den här rabbinen Gaon från Vilnius. Gaon betyder faktiskt geni. Han var ett geni. Han gav en profetia strax innan han dog. Och den har förts över muntligen från rabbin till rabbin. Och den har publicerats för lite sedan offentligt. Och han sa så här. När ni hör att ryssarna har intagit Krimstaden, han kallar det för en stad, så ska ni veta att tiden för Messias tider har börjat. Att hans fotsteg hörs. Och när ni hör att ryssarna har kommit fram till Konstantinopel, som idag är Istanbul, så ska ni sätta på er sabbatskläderna och inte ta av er dem. För då betyder det att Messias kan komma när som helst. Februari 2014 invaderades Krim av ryssarna. Profetien har uppfyllts. Två år sedan hände detta. Kommer det att ske i den andra delen också? Hur är relationerna mellan Turkiet och Ryssland just nu? Ni som känner till? För några månader sedan så flög ett ryskt jetplan in i Turkiet och blev nedskjutet. Och det är så att turkiska presidenten, för några dagar sedan bad han Ryssland om förlåtelse för det här. För det, annars hade det varit svårt. Jag vet inte om det har någon större betydelse. Okej, vi tar några saker till här. När man läser i profetierna så ser man att det talar om Assyrien. När jag började läsa profetierna för 30 år sedan drygt, så la jag märke till att Assur har en viktig roll i profetierna för den sista tiden. Och så såg jag på världskartan då och såg att Assyrien har ju ingen betydelse idag. Det fanns Irak, Iran, Syrien, Turkiet, Libanon, Jordanien, Egypten. Men Assyrien, var är den då? Det assyriska riket blev utplånat för länge, länge sedan. Här ser vi hur det började i det mindre gröna området. Det var assyriska stormakten 824 före vanlig tideräkning. Och år 671 före vanlig tideräkning så blev det utvidgat ända ner till Egypten. Också över Israel då, som vi ser. Och ända till Persiska viken. Persiska viken, det är lättare. Ni ser där att det var ett otroligt stort rike. Det här riket var ju det som invaderade Israel och tog de 10 stammarna bort från norra riket år 722 före vanlig tidräkning. Det var assyrierna som... De var väldigt krigiskt folk. Väldigt krigiskt folk. Grymma. Gick fram. Dödade vart de än kom fram. Och om vi nu tittar på det som händer i modern tid. Nästa bild. Det som kallas för ISIS. Så ser vi att de började på exakt samma ställe där de gamla assyrierna hade börjat sitt rike, Nineveområdet. Och utvidgas ungefär på samma sätt. Och har ungefär samma krigiska attityd. Eller kanske mer eller mindre, jag vet inte. Målet för ISIS är att starta ett stort kalifat. Eller inte starta, att inta och återupprätta det gamla kalifatet som gick över hela norra Afrika. Vi tar nästa bild så kan vi se på den. Hur stort det var. Ja, det här var... Ja, okej. Här ser vi hur det utvecklas. Turkiet har kommit fram till Turkiet. Stor del av Syrien. Iran, Irak. Kommer ner mot Jordan i Saudiarabien. Kan fortsätta där. Så här har man som målsättning då att inta det gamla kalifatet. Och etablerade muslimska kalifatet. Och den bilden liknar ju faktiskt en björn, om ni ser det. Ta nästa bild. Och så fram och tillbaka. Det kan ju vara lite en rolig grej. Man får ta lite med nypa salt och allting här. Men i alla fall så
är det helt klart att nu har vi en ny spelare på spelplanen för den sista tiden. Och det hade vi inte haft, det hade vi inte 5 år sedan. Nu har vi alltså ett panorama för den sista tidens slutspel. Där vi har Damaskus har blivit ruiner, Jesaja 19. Assyrien har stått upp igen som ett rike inom citationstecken. För Assyrien på den tiden heller var inte ett riktigt rike. Det var liksom ett nystart, det var inte riktigt, det fanns inte riktiga rötter. Som persiska riket till exempel, det är ju väldigt långt. Det finns djupa rötter. Och Isis är en snabbt uppkommen spelpjäs. Men plötsligt så har vi då en medspelare med som profeterna talar om i sista tiden. Om vi går tillbaka till Jesaja då kan vi titta att Assyrien finns här på ett alldeles utomordentligt sätt. Hur viktigt det är Assyrien. Och då läser vi Assur. Det är samma som Assyrien. Assur på hebreiska. Ska vi se här då. Vi kan läsa från Jesaja 11. Vers 11. Och den eviga ska på den tiden, när det står på den tiden så är det talat om den sista tiden. Ännu en gång räcka ut sin hand för att förvärva åt sig kvarlevan av sitt folk. Vad som har blivit räddat från Assyrien, Egypten, Patros, södra delen av Egypten, Etiopien, det är Eritrea, Elam, det är Iran, Shinar, det är Irak, Hamat, det är Syrien och havsländerna. Och han ska resa upp ett baner för hedna folken och samla Israels fördrivna män och juda förskingrade kvinnor ska han hämta ihop från jordens 4 hörn. Då ska Efraims avund av upphöra och juda ovänskap bli utrotad. Efraim ska ej hysa avund mot juda och juda inte ovänskap mot Efraim. Men så som rovfåglar ska de slå ner på filisternas skuldra västerut, Gasaområdet. Tillsammans ska de ta byte av österlänningarna. Edom och Moab ska gripas av deras hand, alltså Jordanien. Och Ammons barn ska bli av dem hörsamma. Edom, Moab och Ammon, det är det som idag är Jordanien. Och den eviga ska ge till spillo Egyptens havsvik. Och lyfta sin hand mot floden, det är så Eufrat. När det står floden. I förgrymmelse. Och han ska klyva den i 7 bäckar. Det har inte hänt än. Och göra så att man kan torskod kan gå däröver. Så ska där bliva en banad väg för den kvarleva av hans folk som har blivit räddad från Assur. Liksom det var för Israel på den dag då de drog ut ur Egyptens land. Man kan också se längre fram i Jesaja. Kapitel 19. Utsaga om Egypten. När du läser om Egypten så tänk hela arabvärlden. Egypten är huvudet för arabvärlden. Så när profetian talar om Egypten så kan det också innefatta alla de andra arabländerna. Det är i första hand Egypten men också andra. Se, Herren far fram på ett ilande moln och kommer till Egypten. Egyptens avgudar bävar då för honom och egyptiernas hjärtan förfäras i deras bröst. Och jag ska uppägga egyptier mot egyptier, inbördeskrig i Egypten. Så att broder ska strida mot broder och vän mot vän, stad mot stad, rike mot rike. Och egyptiernas förstånd ska försvinna ur deras hjärtan. Och deras råd ska jag göra om intet. De ska då fråga sina avgudar och signare, sina andebesvärjare och spåmän. Jag ska gå över till folkbibeln.
Jag ska överlämna egyptierna i en hård herres hand, en grym kung ska råda över dem, säger Herren Gud Sebaot. Vattnet i havet ska torka ut, floden sina och ebba ut. Så vi ser att både Eufrat och Nilen kommer att få bli plågade här. Skadas avsevärt. Strömmarna ska stinka, Egyptens kanaler krympa och torka ut. Rör och vass vissna bort. Ängarna vid Nilens längs flodstranden och alla sädesfält vid floden ska torka ut, fördärvas och försvinna. Alltså de 7 svåra åren i Egypten igen. Nilens fiskare ska klaga, alla som kastar ut krok i floden ska sörja. De som lägger ut nät i vattnet ska bli modlösa. De som arbetar med lin och de som väver fina tyger ska komma på skam. Landets stöttepelare ska krossas och alla lönearbetare ska gripas av ångest. Soans alla förstar står som dårar. Faraos visaste rådgivare ger oförnuftiga råd. Hur kan ni säga till farao, jag är son till visa män, till son till forntida kungar? Var finns nu dina visa män? De kan få berätta för dig. De vet ju det, vad Herren Sebaot har beslutat om Egypten. Så hans förstar har blivit dårar, Memphis förstar är bedragna. De som var hörnstenar i Egyptens stammar har vilselett det. Herren har utgjutit en förvirringens ande bland dem, så att de vilseleder Egypten i allt det gör, likt en berusad som raglar i sina spyor. Egypten kan inget uträtta, varken huvud eller svans, palmtopp eller sävstrå. På den dagen ska egyptierna vara som kvinnor. De ska darra och vara rädda för Hashem Tsevaots lyfta hand när han lyfter den mot dem. Och judaland ska bli en skräck för egyptierna. Så ofta någon nämner det för dem ska de bli rädda på grund av det beslut som den evige Tsevaot har fattat mot dem. På den dagen ska det finnas 5 städer i Egyptens land som talar Kanans språk och svär vid Herren Tsevaot. En av dem ska heta Ir Hacheres. På den tiden ska ett altare vara rest åt den evige mitt i Egyptens land och en stod åt den evige vid landets gräns. De ska vara till tecken och vittnesbörd om den evige Sebaot i Egyptens land. För när de ropar till den evige på grund av förtryckarna ska han sända dem en frälsare och förkämpe som ska befria dem. Den evige ska göra sig känd för egyptierna. Och egyptierna ska på den tiden lära känna Herren. Det här är ett vers som talar för mig om att islam kommer att falla. De ska tjäna honom med slaktoffer och matoffer och ge löften åt Herren och uppfylla dem. Så ska Herren slå Egypten, slå men också hela. Plågorna i Egypten, det som hände vid uttåget, upprepas i den sista tiden. När de omvänder sig till Herren ska han bönhöra dem och hela dem. På den dagen ska det finnas en banad väg mellan Egypten och Assyrien. Plötsligt kommer Assyrien med i bilden här igen. Och assyrierna ska komma in i Egypten och egyptierna in i Assyrien och egyptierna ska tjäna Herren tillsammans med assyrierna. Islam håller på att gå under. ISIS bara förbereder vägen för islams undergång. På den dagen ska Israel vara den tredje vid sidan av Egypten och Assyrien. En välsignelse mitt på jorden. Det är väl underbart här. Fantastiska profetier. När man ser hur det ser ut så tycker man, hur kan det ske? Egyptierna som hatar judarna så fruktansvärt. Ni kan gå in på YouTube och kolla hur en egyptisk journalist klädde sig som jude och gick omkring egyptiska städer och se hur de reagerar mot honom. Satte på sig kippa och började fråga efter en plats. Klädde sig ungefär som jag då. Och så frågade han dem efter en viss gata då, och de började svära mot honom och så här. På gatorna i Egypten. Allt är inte så vad det ser ut att vara. Nej. Okej, på den dagen ska Israel vara den tredje vid sidan av Egypten och Assyrien. En välsignelse mitt på jorden. Herren Sebaot ska välsigna dem och säga: välsignat är Egypten mitt folk och Assyrien mina händers verk och Israel min arvedel. Vi har en stor Gud. Han gör vad han vill och han kommer att uppfylla sitt ord. Det han har profeterat, det kommer vi att få se. Och vi är väldigt nära de här sakerna. Jag har mer att berätta, men det tar vi på eftermiddagen. Jag har levt i det här de sista månaderna och jag känner att jag måste stöta i basun. Jag måste tala om det här. Det kan vara detaljer som inte riktigt stämmer 100%, men det kan också vara ganska mycket som stämmer. Men det är viktigt att vi tänker i de här banorna, att vi studerar och funderar och inte kastar ifrån oss och säger det gäller inte mig. Låt oss vara förberedda för det som kommer. Jag ska spela nu shofar, för jag känner att jag vill göra sån här väktaren. Som om han inte varnar folket, så kommer hans blod att vara på och utkrävas ur hans hand. Och jag känner att jag måste varna, för vi kommer att få se väldiga saker med här framöver. Kan inte hålla på som vi har gjort nu. Vi kan inte leva som om det inte skulle hända. Pappa i himlen, vi tackar dig att du är god. Tack att du tar hand om dina barn. Tack att du talar om för oss vad som kommer att hända, mer eller mindre, så att vi är förberedda för det som kommer över jordens invånare. Vi ber att du ger oss mycket visdom i det här som vi har pratat om nu, och det som vi kommer att höra och det som vi läser om i dina profetior, så att vi tar rätt beslut och har rätt attityd, att vi gör det vi ska göra, förbereda oss och förbereder Messias ankomst och lever och drar med oss så mycket människor som möjligt i frälsningens tåg. Tackar och prisar dig för allt gott i Messias Yeshua. Amen.